Rävhonan av Anna Lestadius Larsson. De levande som inte ens känner varandra kan aldrig säkert lära känna de länge sedan döda. Deras hemliga tankar och drömmar, lynnen, fördomar och bevekelsegrunder. Men de kan projicera sin egen livssyn på det förflutnas väldiga bildskärm, söka sig den intressantaste lektyr bland dess efterlämnade skrifter, välja sig vänner och ovänner i dess oerhörda persongalleri. Alf Henriksson. 20 juni 1810. Det brann en eld vid det färsenska palatset. En uppmärksam betraktare kunde skymta en kvinna som oroligt rörde sig uppe på den ståtliga terrassen. Blodet pumpade så hårt i kroppen att hon hade svårt att svälja, där hon sprang fram och tillbaka och gödde elden med papper. Brev och avskrifter av viktiga dokument som under inga omständigheter fick hamna i orätta händer förvandlades allt för långsamt till aska. Hon borde ha förstått, inte varit så nonchalant. Det hade inte saknats varningstecken. Sätt sig inte i vagnen, nådde greve. Jag har hört av folk att man tänker förolämpa er, hade kusken Jakob, som visste hur pratet gick runt omkring i staden, varnat kvällen innan. Men varken hon själv eller hennes bror hade haft vett att ta det på allvar. Rävarna, så kallades de i nidversen som tryckts i nya posten och insinuerade att de giftmördat kronprinsen. Hotbrevet som hittats vid palatsets port var tydligare. Usling, läs detta brev och darra. Tror du och din liga att 2 miljoner människor låter några aristokrater ostraffat begå vilka hemskheter som helst? Fast din långa hals undgått giljotinen i Frankrike, fast din syster, giftblanderskan, ännu undgått rättvisans bila, så vet ni uslingar att det som borde, men ännu inte hänt, kan ske. En nation i raseri och förtvivlan är förskräcklig. Karl August ska hämnas. Raketer hade skjutits upp för att avkunna att liktåget närmade sig. Luften skälvde av dånande kyrkklockor och begravningstrummorna mullrade dystert och olycksbådande. Svarta flagor svävade mot en hånfullt ljusblå himlen som en dag som denna istället borde ha varit hotfullt grå när hon lät ytterligare några papper slukas av lågorna. Men ännu var det ingen som tittade åt det hållet. Det alla pratade om hände några kvarter därifrån, borta vid Stora Nygatan och det kungliga slottet. Där hade begravningståget med kronprinsens kista just passerat och där hördes folket ryta. Den månghövdade hydran hade vaknat och klivit ur sin håla. Pöben var hungrig och hade fått smak för blod. Rävhonan på terrassen fick vänta. Just nu hade bäst en vittring på den läspande greven. Men visst, när han var oskadliggjord, då var det hennes tur. Då skulle hon jagas ur sitt gryt. 1808. Första kapitlet. Hon vaknade i vargtimmen, ännu inte riktigt vid medvetande, sökte hon sig närmare den varma, välbekanta kroppen bredvid sig. Borrade in ansiktet i den älskade nacken och förberedde sig på den milt stickande doften av bergamott från Kölnervattnet han var så förtjust i och som hon trots dagliga påtryckningar inte lyckats få honom att avstå ifrån, han som annars gjorde allt för hennes lycka. Men någonting var fel, doften stämde inte. Grevinnan Sofie Piper slog upp ögonen och stirrade in i det kompakta mörkret bakom de tjocka sängförhängena. Rullade över till andra sidan, huttrade när fötterna nådde den kyliga träparketten och den omilda verkligheten välde över henne. Evert var död och begraven i främmande land. Mannen som sov i sängen en annan. Louis, den franska emigranthertigen, som hennes bror Axel tagit under sitt beskydd. När han diskret knackade på hennes dörr på kvällarna, när bådas kroppar pockade på närhet och årens skavanker doldes i vaxljusens mjuka sken, kändes det nästan rätt. Några timmar senare reds hon som vanligt av maran. Resterna av kvällens brasa brann i marmorspisen och skänkte ledljus. Sofie trevade sig fram mot eldstaden, drog häftigt efter andan.